Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Om någon kan se mig, och det låter alltså klyschigt, men om det är verkligen sant, om någon kan se mig på Instagram och liksom släppa det här att ja, men min mage är lite si, eller min rumpa är lite så, eller mina lår är lite så, så är det så värt det.
Hej och välkommen till Prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Och jag önskar så att ni hjälper mig att sprida det här. För att fatta, det är 700 000 som mattar ut sig varje år. Det har säkert ökat sedan jag läste den här siffran. 700 000 och jag menar, det skulle kunna vara så många fler som lyssnar till den här podden. Jag menar mest lyssna till alla de här fantastiska människorna som jag intervjuar. Så gå in på din podcaster-app och scrolla ner och skriv vad ni tycker om podden eller lämna ett betyg helt enkelt. Eller sprid via Instagram, Facebook, prata med dina vänner. Jag skulle bli så glad. Jag brinner ju för det här att sprida kunskap om stress. Så ja, det har ni nog kanske förstått vid det här laget. Hur som helst så hoppas jag att ni har haft en bra vecka. Jag har haft det bra. Maneten. Jag har ju ätit penicillin på grund av maneten och det är bra nu. Men jag känner, trots den här maneten, så känner jag så starkt för att bo i naturen. Alltså, jag vill kunna vakna upp på morgonen och paddla ut i en kajak. Och det är lite lustigt att jag säger just det, för att jag har typ nästan aldrig paddlat. Men bara att jag ska kunna göra det. Nu bor jag ganska långt ifrån vattnet och ja, jag vet inte om Mälaren räcker till för mig. Jag är osäker. Kanske. Hur som helst så tänker jag så här att det är en perfekt tid nu, augusti, september, att börja skapa förändring. Så precis som med mina kunder så sätter jag mig ner själv och skriver mina mål och vad jag vill någonstans och hur många kunder jag ska ha och var jag ska bo. Och ja, för annars händer ju ingenting. Man kan ju inte bara gå omkring med lösryckta tankar i huvudet. Och det att aldrig uppfylla sina önskemål och bara ha det inom sig och inte få det ut det, det skapar ju verkligen stress. Jag är supertacksam för alla nya kunder som har kommit. Det är otrolig skillnad från coronatiden och jag är så lycklig att det börjar släppa och jag har möjlighet att ta emot faktiskt mina kunder med distans, alltså att man sitter rätt långt ifrån varandra och på FaceTime. Och är det så att du vill minska stressen, skapa förändring i relationer, nytt jobb, ny karriär, ny inställning till dig själv, så hör av dig på carolinenorbeli.com. Jag har intervjuat Claudia Galli Concha. Jag har följt henne på hennes Instagram och jag har fascinerats över hennes underbara inställning till kroppen. De flesta jag känner är stressade över sin kropp, i alla fall tjejer. Vi lever med sån inre kritiker när det gäller vår kropp. Och Claudia, hon har ju lite som ett kall att ändra det. Och hon gör det så bra. Lyssna till en klok kvinna, Claudia. Välkommen till prestationspodden, Claudia.
Tack så mycket.
Vi har ju vi har inte räknat ut hur länge sedan det var vi såg varandra, men det kan ju vara typ så här 35 år sedan.
Ja, det behöver vi väl inte prata om. Jag skojar. Ja, men det måste ju vara, men kan det vara, men lite senare, va?
Ja, vi har säkert sett, men det är bara för att jag har den här bilden från kalaset.
Ja, jag fattar. Men sen var det väl ändå så här högstadiet också? Ja.
Precis. Men gick du på Montessori förresten?
Ja, jag tror att det är där vi
liksom... Det är där vi hängde.
Det var där vi klickade. Ja. Det är ju typ 39 år.
Ja, verkligen. Och jag trivdes där.
Jag med. Ja. Kommer du ihåg Edel?
Nej.
Kommer du ihåg?
Nej, jag kommer inte ihåg mycket tyvärr. Nej. Men jag minns att det var positivt.
Men vi blev bra på att dra blixtlås, kommer jag ihåg. Och göra rosetter och sånt där, fick man ju lära sig.
Ja, jag minns. Precis, det var ju det. Annars hade jag nog inte kunnat det i dagens läge. Nej. Jag är ganska
Jag är fortfarande dålig på att knyta rosetter. Ja. Jag gör fortfarande två öglor som jag knyter ihop.
Ja, men du gör det. Ja. Jag är lite så också. Så att det var väl därför våra föräldrar satt oss där. Ja. Men mycket har ju hänt sedan dess. Berätta, hur har du det nu?
Oj, ja, i största allmänhet eller liksom...
Eller vad gör du?
Vad jag gör? Ja, men det är precis. För att inte dra ut på det för länge. Jag började ju då, liksom mitt första jobb efter att vi träffades var ju att jag jobbade som skådespelerska. Så det har jag ju gjort sedan jag var 14. Och det är ju några år nu. Men sen har jag ju liksom... Jag har ju alltid haft som dröm och mål i livet att så här, älska allt jag gör. Det kan låta naivt och det kan... Även för vissa har jag förstått var provocerande. För att livet ska inte vara enkelt och kul. Men jag anser att det kan vara det. Men att det kan ta lite tid. Man kanske inte blir jätterik snabbt. Men att komma på vad man vill göra. Och vad man liksom tycker är roligt. Och vad man blir liksom, energitankad av att göra. Det har varit mitt mål att hitta de grejerna. Och det har jag gjort. Så att idag så jobbar jag ju... Jag dels jobbar ju som influencer. Jag driver en blogg på Femina. Och jag driver ju ett Instagram-konto som jag liksom, ja, som absolut är personligt, men det är ju också ett jobb. Sen producerar jag långfilm. Jag skådespelar fortfarande en del, men det är inte mitt liksom huvudsakliga. Sen fick jag ju mitt första barn för 5 år sedan och valde ju direkt att jag skulle vara hemma med mina barn, att de alltså inte skulle gå på förskola. Eller jag tänkte i alla fall till en början. Att jag var ingen sån där som sökte liksom populäraste förskolan samma dag som barnen föddes, utan jag tänkte det kommer när det kommer, men det har liksom fortfarande inte kommit, så att nu är mina barn 5,5 och snart 4 och de går fortfarande inte på förskola. Så att jag har liksom, jag har väl valt ett lite alternativt liv, har jag förstått. Och sen också då för 3 år sedan så åkte vi till USA på semester. Så att, och vi kom inte hem. Så att nu kom jag hem för 1,5 månad sen. Så jag har varit där i nästan 3 år.
På grund av corona kom ni hem då?
Ja, vi kom hem på grund av corona. Och på grund av att vi faktiskt ska göra en lång film i höst. Men tanken var från början att, att jag och tjejerna, mina döttrar då, skulle, eller våra döttrar, skulle vara kvar i USA.
Mm.
Och min man skulle åka hem och filma. Men sen när corona, alltså det var så konstigt. Vi var liksom inlåsta i 3 månader. När jag kom till Sverige för 1,5 månad sen, då hade inte jag varit i en mataffär på 4 månader.
Herregud.
För man fick välja liksom en i varje familj som skulle handla. Och det, då valde vi att min man skulle göra det för att, jag vet inte, vi vaskade honom. Liksom. Nej, men vi kände så här, okej, om det händer någonting, om han måste ligga inne på sjukhus. Ja. Men du vet, så här, man tänkte hela tiden worst case scenario där borta. Ja. För att det var så vi blev liksom drillade till att tänka. Så att, ja, men så det är väl liksom jag är ju ganska spretig i vad jag gör, så det är svårt för mig att säga så här, det här är det jag pysslar med, men jag är liksom jag och jag är glad för det mesta.
Härligt. Men vad har fått dig att drivas av att vilja hitta det du alltså verkligen gillar och få energi?
Men jag tror det finns nog flera faktorer. Dels så tror jag min pappa jobbade med möbler och jag vet att han älskade det. Han var liksom säljare och han, det var absolut hans första plats liksom första, framför oss barn och framför familj och sådär. Men det fanns ändå en passion och som jag idag kan vara väldigt glad att jag fick ta del av, även om det är såklart, ja, men så här, man, det är svårt att prioritera sitt jobb och vara jättebra pappa samtidigt. Alltså, sådär. Men det gjorde ju ändå att jag kunde se så här, oj vad kul han har det, vad han älskar det. Och sen min mamma också alltid varit så här, dels var hon hemma med mig ganska länge. Så det, där blev jag väl inspirerad av det. Men också att hon har så här, hon har alltid hoppat på grejer. Du vet så här roligt så här, ja, men nu min kompis ska stå på Älvsjömässan på det där och så då står hon där i 4 dagar och jobbar. Alltså hon har alltid varit så här ganska
orädd
och fri och liksom hon hakar på och hon tog datakörkort när hon var 55 och började jobba i så här receptionen på ett företag. Ja, men jag tror att vi har haft en ganska mycket frihet i familjen. Och sen så min syrra som har varit en av mina stora förebilder i livet jobbar som scenograf. Så där kom jag liksom in på film, i filmvärlden och fick liksom hänga med henne på jobbet. Och så, hon är 20 år äldre än vad jag är så hon började jobba betydligt liksom lång tid före mig. Men också så här otroligt lustdrivet. Alltså det har alltid känts som att hon har typ jobbat gratis om det hade varit så. För att hon älskar sitt jobb. Hon älskar att gå och handla möbler och hitta på liksom, miljöer i filmer och sådär. Så att jag tror att jag har haft turen att växa upp med folk som ändå har gjort saker de tycker om.
Mm. Så det är det du har sett?
Det är liksom det jag har sett. Det har varit min verklighet. Min verklighet har inte varit, ja, men nu ser vi fram emot de här 4 veckorna semester. Liksom. Eller nu ser vi fram emot helgen. Utan det har ju varit jättemycket med pappa. Så här, resa, åka med. Jag och mamma åkte med honom till Italien. Han jobbade med möbler och köpte italienska möbler och sålde till Sverige. Mycket så här, följa med honom på resor. Ligga under något liksom, restaurangbord mitt i natten och rita i en målarbok. Fanns ju inte iPads på den tiden. Ja, men ligga där och rita i en målarbok medan föräldrarna satt och pratade italienska med några kunder och jag inte fattade någonting. Men det var ändå så här... någon så här romantisk bild av hur det är att alltid ha med barnen. Liksom. Så fick jag växa upp. Och det är jag väldigt tacksam över.
Men hur får du med barnen nu?
Ja, men det är ju... Alltså, ja, men det är ju lite som ett socialt experiment. Men... det är så här, de har ju jag är ganska
de vi har tjejer tydligt, kan jag ju säga.
De är precis, de är 2 tjejer som är 1,5 år mellan och de är ju varandras bästa vänner.
Oh.
Inte att de aldrig bråkar, det gör de såklart som syskon gör, men de har verkligen kul. De leker med samma saker, de är intresserade av samma saker. Men de liksom delar garderob. Ja, men du vet, de håller på. De har verkligen sitt. Så att för oss, alltså en vanlig dag för oss ser oftast ut som att vi är hemma på förmiddagen, då jobbar jag, så kanske de, ja, men leker de, alltså är de väldigt uttråkade så brukar de få titta på tv en timme. Man får ju sätta upp ganska hårda, strikta regler. För att det är ju lätt att man sätter på tvn och så står den på. Men det är så här, de har 1 timmes tv-tid på dagen. Så har de 1 timmes paddatid på eftermiddagen. Och det är de timmarna, om jag till exempel ska fota ett samarbete. Eller jag ska ha ett viktigt telefonmöte. Eller jag ska, då planerar jag det på de 2 timmarna. Så det är liksom, jag får ju bara besluta mig för att inte göra för mycket på en och samma dag. Och sen också att man tar hjälp gör jag ju också såklart. Jag har min mamma som hjälper oss jättemycket. Men sen så här på, nu när vi gör den här, vi håller på att jobba med en film och då har vi ett produktionskontor, de får liksom vara med oss där, de får sitta och pyssla och rita och också rätt noga med att de ska så här, ha lite tråkigt ibland.
Det är underbart. Vad är det för film? Kan du säga det?
Ja, absolut. Eller nej, det kan jag absolut inte göra. Det är inte hemligt. Men det är en komedi som min man då, Manuel Concha, har skrivit och som han också ska regissera. Men det är väl ungefär så mycket jag kan säga. Det är en komedi om en man, en kille liksom, med invandrarbakgrund som har som högsta dröm att vara svensk. Och det är typ det jag kan tala om. Men vi har fantastiska skådespelare. Jag skulle säga att det är toppskiktet vi har i Sverige. Och den kommer komma på bio som det ser ut nu nästa vinter. Så det är ganska långt kvar. Men,
det är bra, du är vaccinet här.
Ja, precis. Folk får gå på bio igen. Ja. Nej, men det kommer bli jätteroligt. Det kommer nog bli en väldigt, väldigt bra och efterlängtad komedi, tror jag. Jag tycker Sverige har, vi har saknat den här rena komedin. Den har inte funnits på länge, så jag tror att det kommer bli toppen.
Vad kul. Mm. Men jag har, det känns som att du är väldigt frihetsälskande och driven och allt det här du säger. Det är ju inte riktigt kompatibelt med skolgång till exempel. Hur var det för dig?
Det var väl någonstans där min den här frihetstörstande livsstilen föddes. Alltså, upp till högstadiet så var jag tror att det började så här haverera i högstadiet. Där började jag känna så här, men det här kan ju inte vara allt liksom. Eller nej. Du vet, måste man göra det här? Ja. Och sen så när man börjar gymnasiet, när det någonstans ändå blir lite friare, blir det ju, även om det är obligatoriskt, så är det ju mer man gör ett val till att börja med. Det är första gången man får välja någonting och så gör man det valet och ibland blir det bra och ibland blir det mindre bra. För min del så valde jag att gå i media, för jag hade några vänner som skulle gå media och jag var egentligen inte alls intresserad då av produktion. Alltså jag var intresserad av att stå framför kameran, för det var ju, då hade jag ju redan börjat filma. Men bakom kameran var jag inte ett dugg intresserad av att stå. Så det blev inte alls ett bra val. Så efter ett år så började jag då på Östra Real och gick så här, ja, med vanligt samprogram. Samsam. Ja. Som det hette på den tiden.
Som man gör som när man blir slussad.
Ja, ja, precis. Jag tänkte, så här, tänkte hela tiden att jag skulle söka liksom Södra och teater. Men jag tror att jag var så himla färgad av folk i min närhet. Ja. Förebilder som sa, men ska du verkligen nischa dig, du vet? Mm. Idag kan jag känna hellre att jag hade gått i och haft roligt. Och liksom. Ja. Då hade jag i alla fall gått dit.
Vad ska man med det där till?
Ja, ja, lite så är det ju. Det får man ju kanske inte säga till sina barn. Men,
nej.
Men lite så känner man ju. Ja. Och jag känner ju än idag att gud, hade jag kunnat få börja jobba istället för att börja gymnasiet så hade jag ju liksom haft en tidigare jumpstart in i livet. Liksom.
Ja, och det är synd att man inte blir uppfångad för en sån, alla är ju inte så. Nej. Men du är så. Det är så synd att inte människor ser det och förstår att du behöver inte gå.
Nej, men sitta här och lyssna på historia.
Nej, och liksom känner dig misslyckad.
Nej. Nej, eller ha kemi, eller allt vad konstigt man måste ha. Liksom, det kanske man tar gymnasiet, men ändå, nej. Så att jag tror att redan där kände jag så här, nej, det här är inte för mig. Jag liksom gillar inte att bli så här tillsagd vart det ska vara med vissa tider, om det inte ger mig någonting. Mm. Det är det, och det har hängt med mig hela mitt liv. Saker måste ge mig, jag är ganska kräsen. Och vågar nog säga det rakt ut idag först. Innan har jag varit så här, men gud, så kan man inte säga. Vadå saker ska ge mig någonting? Men idag kan jag känna så här, det är samma sak med alla möten som bokas. Alltså jag vill vara i ett möte om det kan generera någonting, om vi kommer framåt. Ja. För sitta i ett möte, bara för att sitta i ett möte, det är ju helt värdelöst.
Ja, men förstår du hur mycket möten det är i Sverige som inte leder någonstans?
Nej, men gud, ja, jag blir helt stressad av att tänka tanken. Hur många timmar som flyger iväg. Mm. Alltså vi lever ju bara en gång, vad vi vet.
Mm.
Och jag tänker på det varje dag. Att vi lever bara en gång. Mm. Jag vill ju liksom, jag vill maxa varje dag utan att för den saken skulle stressa och klämma in grejer. Men så här, jag vill maxa, jag vill må bra. Mm. Om jag vill gå och äta frukost på café varje morgon så gör jag det. För att, dels för att jag har möjligheten ekonomiskt, men också för att säga, jag tycker att det är en vardagslyx som jag gärna unnar mig. Liksom. Och barnen tycker det är jättemysigt. Min äldsta dotter frågar varje dag, ska vi äta ute frukost idag? Det är liksom en liten grej som vi gör. Ja.
Ja, leva livet.
Ja.
Men ja, det är otroligt att förstå hur du får ihop blogg för Femina. Ja, och sen så, och alla dina små projekt och så Instagram. Mm. Ja, det kanske hänger ihop.
Precis. Men, och så driver jag ett barnklädesmärke också som heter Porchi Porchi.
Ja. Ja, och så barnen.
Och filmen.
Ja. Kan du känna att det blir, eller säg, har du lätt för att stänga av då så att inte de sakerna blir som en, liksom, man behöver ofta en arbetsro eller vad man ska säga. Det känns, eller hur, har du enkelt för att stänga av där?
Ja, men jag jobbar ganska mycket i sjok. Alltså mina dagar består väldigt mycket av sjok, känner jag. Och lite sjok med så här Tetris-tänk. Att ibland så händer det ju saker, så är det ju när man har barn. Ibland händer det ju saker som, är, som man inte kunde förutse eller förutspå. Och då får man ju bara kasta om lite grann. Men jag är så här, men bloggen måste få sin så här halvtimme, 45, en timme om dagen. Instagram tar inte så mycket tid. Det är lite planering, men det gör jag, försöker jag göra någon gång i veckan. Att jag så här, ungefär vad ska vi prata om den här veckan? Och vilka dagar ska vi liksom ha något som är, ja, men lite mer på djupet? Och vilka dagar ska vi ha något som kanske är lite mer, ja, men inte vet jag, familjefeelingsbetonat och sådär. Och nu är det ju, filmen tar ju min största del. Jag är ganska också mån om att tänka lite så här tårttänket. Att så här, blir det liksom fler tårtbitar så måste jag plocka bort något. Alltså jag kan inte, jag tänker inte liksom gå sönder för att jag har kommit en till tårtbit. Jag tänker liksom embracea tårtbiten, men jag tänker inte slå knut på mig själv. Nej. Och så har ju jag barnen och jag har gjort det här valet att vara hemma med dem. Och de är min prioritet. Jag har ju inte valt att ha dem hemma för att de ska sitta liksom med en iPad i knät hela dagarna. Utan det är ju så här, min tid med dem. Men sen kan det ju vara så att jag går till en lekplats. Och de, alltså då röjer de, de är så pass stora, så då röjer de själva. Och då kan jag ju sitta där och jobba lite grann. Alltså,
ja, jag
det
förstår.
Är, ja, men precis. Man får liksom lägga lite Tetris. Det är inte helt lätt att få ihop det. Och jag vet att jag ibland får folk som frågar, så, men gud, du jobbar ju så mycket, varför är du är ju inte hemmamamma. Jo, fast jag är ju hemmamamma, för jag är ju hemma med dem. Mm. Poängen att vara hemmamamma är ju inte att du sitter och tittar på dina barn 24 timmar.
Nej, absolut inte.
Det är ju att du har chansen och möjligheten att liksom alltid vara närvarande i barnens liv och liksom hela tiden finnas där för dem dygnet runt. Och det är få förunnat att kunna göra det, men jag kan. Med det sättet jag har valt att liksom leva och lyckats liksom försörja mig. Så då får det liksom bli, det är ett annorlunda liv. Men, allt ska få plats utan att det ska bli stressigt.
Tar du pauser så som liksom egen tid? Har du behov av det?
Ja, men det har jag lite grann, inte jättemycket. Men jag brukar gå en powerwalk. Om du ser någon som ut och går mitt i natten så är det oftast jag. För att jag kan ibland gå ut.
Ja, liksom, det såg jag här om natten. Eller här om kvällen.
Det var igår. Det var exakterat för att vi hade börjat vår filmproduktion. Eller vi hade liksom första dagen på kontoret med vår personal.
Ja, och då
var
jag så kul.
Liksom upppumpad efter det. Så att det var så här, klockan typ 10:30. Min man skulle han ska göra en musikvideo idag. Så att han var ute och hämtade en kamera igår natt. Gud, vi lever som tonåringar fast vi är liksom närmare 40. Eller jag är 40 förbi. Och han börjar närma sig. Men då, så när han kom hem så var jag så här, jag måste ut och gå. Jag kommer liksom inte få ro i kroppen om jag inte är ute och går. Så att om du ser någon som ut och går mitt i natten med raska steg så är det oftast jag.
Ja, för det kreativa kan ju verkligen elda upp.
Ja, det kan det. Men det är också mitt fuel, alltså mitt bränsle. Det är liksom, det äter inte på mig.
Nej,
tvärtom,
gud,
det fyller mig. Och det är samma sak när jag och min man är på semester. Jag lyssnade på någon podd i somras och då var de så här, men man måste ju ta, liksom, man måste verkligen koppla ifrån, koppla bort. Och det är vi jättedåliga på. Så pratade jag med Manuel om det. Och så sa jag det, men gud, vi måste nog verkligen lära oss att koppla bort. Du vet, han bara, fast det är inte vi.
Nej.
Alltså så här, vi älskar ju, alltså när vi har det som härligt, om vi ska vara barnfria, då är typ det bästa han och jag kan göra, det är att gå ut och sätta oss på ett mysigt café med varsin dator. Och sitta och typ vara kreativa tillsammans.
Vad härligt, gud vad underbart.
Och någonstans så är jag så här, ja, jag får bara köpa det. Det är ju så.
Det
jag
är kan livsstil, liksom, det är inte ett jobb.
Nej, det är ju inte det.
Nej.
Så det där koppla från och koppla bort, det har vi inte lyckats med än. Men jag känner att så länge man känner att man håller ihop och att allt annat funkar och man inte börjar liksom nagga på det som är så här, de basgrejerna i livet. Alla ska äta bra mat och man ska ändå ha tid att laga mat ibland. Man kan jag köper hem jättemycket mat färdig, men ibland är det mysigt att laga mat. Och så länge inte allt sånt försvinner så tycker jag då får man leva lite hur man vill.
Ja, men saknar du skådespeleriet?
Nej, det var någonting som förändrades i mig ganska mycket när jag födde barn, tror jag, eller när jag fick barn. För att jag kände att Nej, men att vara skådespelare, dels är det så här, ofta så spelar du inte in där man bor. Alltså, det är oftast resa i Göteborg eller du är Trollhättan. Eller, och det är jättekul. Men att ha barn hemma som man längtar efter hela dagarna och så sitta i någon studio någonstans och vänta, för det är jättemycket vänta när man spelar. Och det är ju härligt och lyxigt på ett sätt, för att man får mycket tid för sig själv. Man kan skriva en bok samtidigt eller något, men samt känner så här, nej, jag kan sitta och längta liksom efter mina barn i en studio i Trollhättan för att spela liksom framför kameran i en timme och sen åka hem. Alltså, nej, det går inte.
Nej, det skulle inte jag heller kunna. Nej.
Det går liksom inte. Nej. Och då började jag omvärdera och säga, ja, men... och samtidigt säger jag så här, jag älskar ju, alltså jag är ju liksom lite för kreativ för att, nu säger jag så här, i citationstecken, bara vara skådis. Alltså jag har ju alltid känt att jag behöver också ha, och det är ju förmodligen därför jag började blogga för 10 år sedan, att jag måste ha andra saker också. Jag kan inte bara så här, läsa en text, ha den och sen så leverera det. Alltså du vet, och sen sitta i den här logen eller var man nu sitter och vänta i 5-6 timmar. Jag måste fylla mig med annat. För det är så jag liksom... vill och pallar leva liksom, ja, på något sätt.
Vad härligt.
Så att, nej, men jag saknar inte så mycket. Det jag kan sakna är ju att vara i team. Men nu har jag ju sett till att liksom kliva över på andra sidan. Så nu får jag ju vara det i alla fall. Nu får jag ju den där filmfamiljen ändå. Utan att liksom för den skulle vara framför kameran. Liksom.
Och det är rätt skönt kanske att slippa... Alltså, vara så exponerad på det sättet. Mm. När man inte kan bestämma. När man har små barn och man bara... som för min del i natt typ inte sov. Mm. Alltså jag kan bara tänka mig stå framför en kamera. Den, ja, ja, den stressen, man ska se fräsch ut, man ska det här.
Ja, men
det
här. Precis. Ja, mm. Det här tar ju ifrån liksom, nu syns ju ändå alltid mina sociala medier, men jo, det är på ett annat sätt. Och där vill ju jag vara mer. Ja, och där vill ju jag också vara på riktigt. Liksom. Ja. Alltså, jag visar ju mig osminkad och sminkad och i alla olika former. Liksom. Mm. Så att, nej, men jag saknar inte jättemycket. Jag kommer absolut inte sluta och jag har aldrig sagt att jag slutar. Och jag söker fortfarande roller och provfilmer och sådär. Men det är inget som jag känner, det är inte ett nummer ett liksom, på min lista.
Det
inte
låter bra. Inte ens tre. Nej. Nej. Men hur, alltså, med din positivitet och så som jag har märkt av både genom att träffa dig nu och sen också på Instagram. Hur var lockdown? Alltså, hur hanterade du sitta där inne?
Men alltså, det, jag tror den biten av det som var jobbigt med det, det var ju att, alltså, i USA, vi bodde ju då i Los Angeles. Mm. Det läskiga med att vara där var ju att det var så... Har du sett filmen Bird Box med Sandra Bullock?
Ja.
Det är så här, det är någon vind som liksom, drabbas man av vinden så dör man. Typ. Ja. Så just kändes det ju som att corona var i Los Angeles. De pratade ju om att så här, typ, går man ut så löper man en stor risk och blir sjuk. Vilket är så här, ja, det är ju ingenting, men då kastar man inte ut sina barn direkt. Liksom. Men ganska snabbt så var vi så här, vi kände direkt att okej, okay, det vi behöver nu det är en struktur. Vi kan inte bara vakna varje dag och vara så här, ja, men en ny dag i corona life. Nej. Liksom, utan vi måste verkligen, så vi gjorde så här matschema, vi visste exakt vad vi skulle äta typ hela veckan, så ruckar man ju på det såklart. Men, och vi visste exakt vad vi skulle göra nästan så här från timme till timme. Så det var så här, ja, men frukost och så här, titta lite nyhets-tv på morgonen 8-9. Sen så här, 9-10 skola, alltså light version eftersom mina barn är så små. Men ändå så här, du vet, nu ska ni rita ett äpple. Ja, men du vet, på den nivån. Och sen var det så här, mellan 10-11 fri lek. Och, ja, men alltså, vi verkligen la schema liksom, så att det inte skulle bli det där att man, ja, men sätter på tvn och bara driver runt i något.
Men
slags...
det känns ju så de gör, hanterar ett fängelse. Ja. Alltså att folk gör så.
Ja. Men det var ju så, för vi, alltså, vi bodde ju i en sån här community, alltså med gated liksom, så det var ju, det är väl 600 lägenheter där eller någonting, jättestort område. Så där inne fanns det ju små stigar och så här. Men alltså, i början var man ju så nojig så att vi gick ju inte ens ut där. Vi fick ju dessutom någon sån här mail, bara, nu är det en på området som har, du vet, testat positivt för covid-19. Då trodde jag att folk tittade ju till de fönstret som att det var så här.
Drog igen patienterna.
Ja, men typ
bara...
så var det. Och man typ vågade inte gå och slänga soporna, för man tänkte, alltså, nej, man absolut inte
nu
att
har det
man
kommit
och munskydd, för man, men bara, usch, har den här människan varit här så kommer vi alla dö. Liksom.
Det kanske är alltså att man måste kommunicera så i ett så stort land för att få dem att...
Ja, jag vet inte. När jag var där så tänkte jag ju så här, USA gör rätt. Sverige kommer ju gå under, det här kommer aldrig gå. Mm.
Ja, men det har jag tänkt liksom, också.
Ja, men jag tror inte det längre.
Nej. Nu märker man ju, alltså, men det känns ju som att det här kan ha varit ett lyckat
Jag tror det. Och alltså, också pandemin är ju fruktansvärt. Ja, men det är ju det. Ja. För där är det ju katastrof. Alltså, det är ju inte en, det är så svårt att föreställa sig. Och framförallt för folk som har varit i Los Angeles och inte kan se det nu. Det är så här, det går inte att föreställa sig. Det är något helt annat. Det är liksom, det är inga det finns inga restauranger som är öppna. Ingenting är öppet. Det är inte ens liksom... Och det är tomt på gatorna. Ja, men det är tomt på gatorna och det är så här igenbommat. Allt är liksom stängt. Det är verkligen som att det är, men det är som en spökstad på många sätt. Sen finns ju mataffärer, det finns apotek liksom. Och så kan man ju ta takeaway.
Men du känns ändå så himla fräsch från att ha kommit ur det, om man säger
så. Men man
har
jättemycket tid att göra ansiktsmasker.
Ja, men det är sant. Min brorsan har suttit i Madrid. Han känns som liksom... Ja, förlåt, han lyssnar inte på den här podden. Men han känns som flera år äldre. Aha. Du vet, gråhårigare. Alltså det var liksom...
Har han suttit instängd med barn då? Eller?
Han är frånskild så de skjutsade fram och tillbaka. Mellan, ja, okay. Men han har varit själv en vecka och sen fått barnen.
Ja, jag
och så.
Fattar. Ja. Ja, men för det är en stor prövning för många att vara hemma med sina barn. Alltså det är så här, och så också under så extrema omständigheter. Där hade ju vi försprång, för att vi är ju vana vid det.
Ja, liksom. Och du verkar inte ha problemet att vara med folk.
Nej. Så att det var liksom, nej. Och sen är det så här, de sover ju på kvällarna, har ju jag min tid och min tid med min man. Och liksom... Och sen också tror jag bara rent psykologiskt för barnen att våra barn frågar ju inte efter kompisar varje dag. Alltså de är inte vana att träffa kompisar varje dag. Men har man barn som går i skolan så är det ju betydligt värre att gå från liksom att men gå i skolan och sen är plötsligt oj, skolan stängd och du får inte ens träffa dina kompisar. Liksom.
Men gud, ja. Men jag tänker så här, när du skriver din blogg och du är ju väldigt liksom, och det har ju du varit länge som skådespelare, så här, alltså, out there, så du kan ju lätt råka på en del åsikter. Hur känns, alltså, hur tacklar du så här? Eller, jag bara tänker så här, vi båda är ju från Saltis från början. Och där finns det ju massa normer. Så här ska det vara. Du ska ju liksom ha tre barn, de ska ha... Alla ska segla. Alltså, men...
Jag seglade. Gick du på seglarläger?
Nej, jag spelade tennis. Jaha, okej.
Jag var inte så bra på tennis. Jag fick lägga ner det efter.
Men förstår du vad jag menar? Men jag hur har du brutit med de normerna? För att jag kan ju med den här podden, ibland så får jag ju syn på någon av de här människorna. Mm. Eller någon från, vad gör jag? Så här, gud vad konstigt att jag håller på med det.
Just
det,
varför går mina barn inte på Karlsson skola? För
ja,
de ju
precis. På, eller liksom, kör den här grejen istället. Ja, men du vet.
Men jag tror att jag bröt, jag tror att för mig så började den så här... liksom klippa med normer klippa alla de här normerna som man har uppmålade framför sig. Jag flyttade till Malmö för, nu är det nästan 10 år sedan. Alltså när jag träffade min man så bodde vi i Stockholm först i 2 år. Och sen, han är från Skåne. Så då flyttade vi till Malmö. Jag hade jobbat där några omgångar. Jag hade spelat in några serier där. Jag jobbat på radio där. Och alltid tyckte väldigt mycket om Malmö. Och jag har aldrig bott någon annanstans än i Stockholm. Jag har ju bott ute i Saltsjöbaden då och sen bott in i stan. Men jag har liksom aldrig varit utbytesstudent. Eller jag har aldrig liksom varit på en annan plats. Under
du bara, wow!
Malmö! Nu kör vi! Nej, men då kände jag så här... Ja, men dels han hade ju liksom ett nätverk där, så det var inte som att flytta ut till ingenstans. Men för mig var det karriärmässigt kanske absolut inte särskilt smart, för att Malmö är ju ganska långt ifrån filmvärlden. Och, ja, men det var så här, jag blev lite distanserad till jobbet, men på ett personligt plan så var det jätteviktigt för mig. Dels att alla frågar så här, alltså förlåt, vad har hänt? Ska du flytta från Stockholm till Malmö? Alltså vem gör det? När det inte är för ett jobb eller för att min man bodde där och inte kunde flytta någonstans, eller du vet... Men för mig var det så här, nej, för att jag vill. Och jag tror att det var första gången jag behövde öva typ dagligen på att säga, nej, men för att jag vill. För att inte för att någonting kräver det av mig, det är bara för att jag vill.
Gud vad härligt.
Ja, och sen så bodde jag där i 6 år, för sen började vi liksom skaffa barn. Och då blev vi bara kvar. Och det var också så här grejer folk bara, va? Ska du skaffa dina barn i Malmö? Ska du inte tillbaka till Stockholm nu? Och det var också så här, nej. Nej, för att jag kände att det var ganska nice att vara bara jag och min man och liksom, och inte hålla på och så här, ja men allt ifrån vilka ska komma till sjukhuset liksom, när man hade BB. Ja, men du vet bara så här, nu gör vi det här, bara vi. Och sen körde vi ju det här Los Angeles-racet och det var ju samma sak där. Mitt i liksom livet, ska ni flytta och barn, de är så små, ska ni verkligen tänka om det händer någonting och försäkringar och sjukhus, det är ju jättedyrt. Det var ju många som tyckte och tänkte liksom, sen var det ju många som tyckte det var härligt också. Jag säger inte att alla är liksom, men det är klart att man stöter på lite så här motstånd när man gör saker som inte går i linje med kanske det folk tror.
Ja. Men har du lärt dig strunta helt i det nu?
Ja, men jag struntar nog jättemycket i det mesta som folk tycker och tänker. Gud, så länge det inte är människor som jag bryr mig om och där det finns ett upplägg där jag egentligen bör fråga någon.
Ja.
Men så länge jag och min man och våra barn är lyckliga så känner jag då, alltså om vi väljer att bo på en savann 5 år av vårt liv så kommer vi göra det. Och det är samma sak nu när vi åker från USA. Många var stressade när vi flyttade dit. Men ni måste ju bestämma nu när de ska börja skolan. Och hur blir det då? Och så, jag känner såhär, men måste man
kan
bestämma
ju vara
det?
En del av en sjuka bakom den.
Det kan det kanske göra. Det kanske det finns. Ja, men jag tror också att folk, jag tror också många säger, jag tror absolut inte våran livsstil, framförallt inte att välja att vara hemma med barnen. Det är ju ingenting som passar alla. Och det kan jag känna med att folk är såhär, en del reaktioner, jag har fått väldigt mycket positivt ska jag säga på bloggen och så med att vi har valt att ha barnen hemma. Men det är också många som ifrågasätter det. Och det var väl i fri lite känsligt i början, för det var, för mig var det egentligen inte ett så stort beslut. Det var bara så här, ja, livet puttrade på och de ringde från en förskola i Malmö och var så här, ja, nu har vi en plats här. Och jag bara, nej, fast nej, hon ska inte, nej, va? Nej, jag vill ju vara med henne liksom. Ja. Men så det var väl, det hade ju folk också mycket åsikter om, men samtidigt kände så här, men måste ju hela tiden någonstans gå till vad vi vill och att vi flyttar på dem även om de går i skolan. Så kände så här, men gud, ambassadbarn flyttar hela tiden. Och det finns en positivt och negativt med det. Men jag kände så här, mina barn ska ju inte vara, alltså jag vill inte ha barn som är fast, som alltid tror att de hela tiden måste förhålla sig till sammanhang. De ska liksom vara fria.
Ja, verkligen.
Alltså de ska ha tryggheten i varandra, i oss. I att liksom, var vi än kommer så kan man få vänner. Och även om det är svårt ibland. Och jag menar, när vi kommer till Sverige, det är absolut inte helt lätt för dem att komma till en lekplats där det är 2 förskolor och de ska försöka hitta kompisar. För de är så sammansvetsade. Det är jätteknepigt att komma in där. Men då får de lära sig det. Alltså så här, då får det de lära sig lite hur människor är. Ja. Liksom. Att det är inte alla som är hej och välkommen, utan ibland får man jobba lite. Och det tror jag bara är nyttigt, även om det skär i mammahjärtat ibland, så är det så här, nej, men okej, jag tror att de kommer bli bra av det här.
Ja,
så.
Verkligen. Mm. Ingen har nog mått dåligt av att vara med sin förälder.
Jag tror inte det.
Nej, inte så här tidigt i alla fall. Nej. Sen i tonåren, då mår man bra dåligt.
Ja, och jag tänker alltid så här när folk säger, men gud, liksom, vill du inte jobba? Vill du inte? Jag tänker så här, men gud, alltså, när jag blir jätte gammal så kommer jag ju aldrig sitta så här på kammaren och tänka, jag borde ha jobbat lite mer.
Nej.
Jag kommer ju snarare i så fall, om jag inte hade gjort det här valet, kanske någon gång tänkt, jag borde kanske hängt lite mer med mina barn. Men nu har jag ju gjort det här valet och det, just de tankarna kommer jag aldrig behöva brottas med. Men jag känner att det finns säkert massa saker som hade kunnat hända i mitt liv om jag inte hade valt att ha mina barn hemma. Men då hade jag ju heller inte fått hänga så mycket med dem.
Nej, underbart. Men stressen som egenföretagare då, känner du att, tycker du att det är en stress eller känner du, alltså finns det negativt i det?
Nej, men alltså så här, jag har ju så att jag klarar mig hela tiden.
Ja.
Alltså jag har ju liksom ett upplägg med alla de här olika sakerna jag gör. Ja. Barnkläderna och bloggen och Instagram och så att jag får ju in mina pengar liksom. Och det, då blir, du har ju så här, då blir det ju inte en stress.
Nej.
Men det är klart att det har ju också, jag fick ju barn ganska sent. Alltså jag fick ju Chloe när jag precis hade fyllt, nej, jag skulle precis fylla 37. Så att jag har ju också hunnit spara. Alltså jag hade liksom ett kapital. Jag hade liksom lite planerat för det här.
Uh-huh.
Så att
vad duktig har du har varit. Det är ju bra.
Ja, tack. Men jag har alltid varit ganska bra på att spara. Alltså även om jag också är väldigt bra på att göra av med pengar, så är jag ändå bra på att säga, jag sparar upp till en viss liksom, jag vet att det här behöver jag. Jag har alltid haft någon tanke om att så här, jag vill alltid ha en buffert så att jag typ skulle klara mig ett år liksom, utan att få in en enda krona.
Det är bra jobb.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, och nu vet jag inte riktigt om jag skulle kunna försörja liksom båda barnen. På ett, men, så här, men ett halvår i alla fall, är jag safe.
De får leva på mamma penny.
Ja. Nej, men alltså, jag tror att jag har planerat lite för rent ekonomiskt att det ska bli så här. Och också att jag ser till att ha inkomstkällor som gör att det täcker det som jag behöver.
Ja, imponerande. När jag har följt dig då på Instagram och läst så här, så har jag, det som verkligen har gjort mig glad är ju din syn på din kropp.
Mm.
Berätta lite din filosofi kring det helt enkelt.
Ja, men den kom ju från en dålig plats egentligen. Alltså en känsla av, alltså så här 15, 16, 17-åriga Claudia som alltid tyckte att jag var lite för kort, jag var lite mullig, jag var, eller sa folk, idag när jag ser på bilder så är det så här, nej, det var ju inte, eller liksom, ja, eller det hade inte spelat någon roll heller, men nej. Man bara känner så här, det är inte så konstigt att det blev skevt, nej. Liksom. Nej. Men alla så här ideal, vi växte ju upp under den tiden där det var så här, det här med supermodeller blev ju liksom ett begrepp. Och jag tackar bara de större makterna att jag inte växte upp med sociala medier. För att jag vet inte vad det hade gjort med mig. Liksom. Nej, men jag var jättepåverkad hur man skulle se ut och hur man... med mycket dieter. Kommer också från ett hem som höll på mycket med det. Och det är färger. Så är det bara. Så jag är ju... mina barn, jag vet inte ens... Alltså de har aldrig ens sagt att en annan människa är tjock. De vet inte vad det är. Tjock och smal har vi aldrig liksom... De begreppen finns inte hos oss. Vi pratar inte om det. Mm. Folk blir strängt tillsagda om de pratar vikt hemma hos oss. Och även om de så här, nej jag äter inte, jag måste försöka hålla igen. Och så här. Alltså vi pratar bara inte så inför våra barn. För jag kan känna att det färgade mig jättemycket. Och det tog jättelång tid innan jag kom ur det. Alltså räkna kalorier, och jag brukar skriva om det ibland. Just så här, alltså all den tid jag har lagt ner på att ångra saker jag har ätit. Mm. Alltså herregud. Idag, jag fikar ju i princip bara idag. Jag lever ju på ett café som ligger nära här.
Stora bullar.
Stora bullar. Och liksom, det är inte att jag inte tänker på det. Idag tänker jag ju på hälsan på ett annat sätt. Mm. För nu vill man ju leva för alltid och liksom vara frisk och pigg och stark. Men alltså tänka kalorier och räkna och ångra och liksom gå och träna för att bränna något man har ätit. Och, alltså jag har lagt så mycket tid på det. Alltså fruktansvärt mycket tid på det. Och jag ångrar inte så mycket i mitt liv. Det är ingen idé. Men däremot så kan jag ju verkligen se att jag vill göra en förändring framåt.
Om någon kan se mig, det låter alltså klyschigt, men om det är verkligen sant, om någon kan se mig på Instagram och liksom släppa det här att ja, men min mage är lite si, eller min rumpa är lite så, eller mina lår är lite så, så är det så värt det.
Alltså så för mig, sen är jag inte transparent på något sätt. Jag lägger inte ut vilka bilder som helst, men i alla fall liksom grundidén är viktig för mig.
Men den är underbar, för den, det här stressar ju så många. Mm. Jag tror inte att jag känner en enda tjej som inte, alltså känner, det kan ju vara någon kanske kund då, men som inte lider av det här.
Nej.
Som du skriver, jag älskar min kropp. Mm. Alltså jag tror att det är ganska få som typ ens känner så tillsammans med sin man.
Mm.
Alltså,
Ja, han älskar ju min kropp också. Ja. Han har ju alltid, sen vi träffas, alltid sagt att du skulle kunna lägga på dig lite till.
Okej, vad härligt.
Så det, och det har ju också hjälpt såklart. Men min yngsta dotter Celeste, hon brukar ta på min mage och säga såhär, åh, mami. De pratar engelska också, för de har varit så mycket i USA. Åh, mami, din mage är så squishy. Och då har jag såhär, som ett litet såhär experiment, såhär, men gud. Jag ska tala om för dem att en squishy mage, det är något fint.
Ja.
Alltså du vet, såhär, motsatsen är inte fult. Men just så här att verkligen såhär, det är fint med stor mage. Så Celeste brukar ju ibland säga så här, titta nu har jag så stor mage som min mamma har. Det är jättefint.
Ja, men gud vad inspirerande. Jag känner att jag inte, alltså jag har inte tagit den ställningen i min familj. Nej. Och liksom, jag har ju en dotter och jag har en son. Mm. Och jag vet att min son kan säga så här, men shit. Nej, jag har blivit lite knubbig om magen och jag bara, men herregud, du är helt perfekt. Alltså liksom så. Fast det är såklart att han speglar väl mig, försöker komma in i mina gamla jeans efter sommaren.
Ja,
alltså de ser ju allt sånt.
Ja, precis. Ja, men de gör ju det. Och det är det som jag tycker är så jävla fint när man blir förälder. Att man så här, shit, nu har man chansen att förändra lite grann.
Ja.
Och om jag säger till mina barn att det är jättefint att ha en mage som är squishy, Så hoppas jag att de får med sig det så länge som möjligt i alla fall. Jag kommer inte kunna liksom skydda dem mot världen.
Nej.
Och de, om några barn växer ju upp med sociala medier. Men det är samma sak om vi tittar på, mina barn får inte titta på YouTube till exempel, för jag tycker att det dyker upp så mycket konstigt liksom, om jag inte har koll på vad de ser på liksom. Men jag släpper dem inte med YouTube. Och samma sak med TikTok, de får aldrig titta på såna här saker själva, för att jag vill liksom, jag vill se, jag vet inte om de ska se massa pinsmala tjejer liksom som tränar jättehårt. Alltså det ska i alla fall inte vara ett ideal för dem. Utan jag, i så fall vill jag lära dem om hälsa först. Att det är liksom det viktiga, och det pratar vi jättemycket om. Jag är ju ingen som gör liksom egna grytor och sånt till barnen, det har aldrig varit tyvärr. Men jag försöker ändå prata om hur viktigt det är att äta grönt och frukt och liksom, ja, sådär. Äta bra grejer och att man gör det för att bli stark. Och
precis.
När jag tränar så pratar jag alltid om att jag bara tränar för att bli stark. Finns ju ingenting annat liksom. De säger, åh, nu har mamma blivit stark igen. Alltså så.
Men vad har du fått för respons när du går ut? För du kan ju ha varit rätt lättklädd och visa upp dig själv. Mm. Underbart. Mm. Men vad får du något?
Ja, men det är nog alltid de mest omtyckta bilderna som finns. Och jag blir så nästan fint. Så här, man blir nästan, alltså jag blir så här ledsen i själen när jag ser alltså att vuxna kvinnor skriver, du vet, så här öppet också, för man skriver, när man skriver en kommentar är det ju öppet för alla att se.
Ja, det är fantastiskt.
Och också så här, du vet, jag har inte älskat min kropp på så himla länge, eller du vet, senast idag stod jag och tänkte på, fan vad ful min mage är efter jag fått barn, och ja, men du vet. Och då bara känner man så här, fan. Alltså det är så himla sorgligt
att
vi liksom är vuxna människor och tänker så där.
Ja, men det är helt sjukt. Men har du något liksom, hur förändrades dina tankegångar? Det kanske är svårt.
Men det alltså det är ju jättehärligt att ha en partner som gillar ens kropp. Alltså det är ju, hjälper ju mycket.
Mm.
Jag har ju hört skräckexempel där det finns partners som inte gör det.
Jag tror i de flesta fall tror jag att männen älskar sin man, kvinnas kropp, men att hon drar sig åt sidan för att hon inte tycker om den.
Precis.
Och där skapar distansen. Men man gillar ju en kvinnas kropp generellt. Liksom.
Ja, men och sen tror jag också, jag tänker så här, gud, alltså, vi är ju alla unika och jag blev ju sammansatt på det här sättet och jag ser ut som jag gör för att jag är jag och liksom jag kan inte hålla på att värdera det.
Nej.
Och lite också så här, och vad gör det om min mage? Ja, men som nu när jag sitter här på golvet, när den putar ut lite, vad gör det? Och för vem är det? Skulle det vara att jag är rädd att du ska titta på min mage? Och om du skulle göra det, vad spelar det för roll i mitt liv?
Nej.
Alltså då får väl du gå hem och tänka på min mage som står ut lite grann när jag sitter på golvet.
Oh,
nej, men förstår du? Det är så här, det känns mer som att det är egentligen ett problem hos dig i så fall.
Ja, verkligen.
Alltså, nu säger jag inte att det är så. Men du förstår vad jag menar. Att, så här, jag tror att vi är så mycket, jag tror att det är i alla fall primärt är hos kvinnor. Att vi ofta jämför oss med andra kvinnor. Jag tror att det kommer mer och mer i männens liv. Och jag tror att det kanske är mer utbrett än vad vi tror. För att det är så, vi är så liksom hjärntvättade med att det här är en kvinnogrej. Ja. Att man tänker kropp och utseende. Och
det kanske är väldigt dolt där.
Men jag tror det, och det kanske är ännu större tabu hos män, att man faktiskt är fåfäng. Alltså det är så här, det har ju tagit ganska lång tid innan män började använda hudvårdsprodukter och allting. Så att en manlig fåfäng är ju fortfarande lite så här, ja men det är inte alla som köper den liksom. Eller i alla fall vågar stå för den. Men jag tror att vi kvinnor, vi jämför oss så mycket med andra kvinnor och så liksom går vi vilse i vad det egentligen är som är viktigt.
Ja.
Det är det jag tror vi gör, för att om jag tittar på vilka jag följer på Instagram och som jag liksom tycker är vackra, så är ju det inte de med sexpack och en jättestor persikorumpa. Alltså det är oftast inte de jag tycker är vackrast.
Nej, det ser ju konstlätt ut.
Nej, men det ser ut som att det är väldigt mycket tid som är nedlagt. Och jag har liksom inte den tiden och inte riktigt intresset. Nej, men så här, de kan ju vara jättevackra. Jag säger inte att en är finare och fulare, men jag menar bara att alltså, om jag bara går till mig själv, och då får man kanske tänka lite så här. Ja, men om jag känner så, då tittar ju förmodligen andra människor. Och så tycker jag också så här, bara en sån sak som att när jag lägger ut en sån bild, att jag får så mycket positivt. Alltså det säger allt, tycker jag, om hur vi egentligen mår. Och vad vi egentligen skulle vilja. Jag tror att alla egentligen skulle vilja lägga ut en bild. Ja, men som jag gör ibland när jag står på gymmet med så här, sporttopp. Jag tränar gärna i sporttopp även om jag inte har sexpack liksom. Så kanske jag drar upp tightsen lite för att magen liksom ska hålla sig innanför tightsen och inte hänga utanför. Men då har jag ju några gånger filmat när jag står och gör så, ja, men så att magen blir jättestor på sidan, att det blir så valkar. Underbart. Och jag känner bara så här, men gud, det, för mig är det befriande. Det är ju också terapeutiskt för mig.
Ja, att för varje del.
Nu trycker jag på publish liksom, nu kör vi.
Ja,
och sen bara rasar in kärlek, då blir man så här, yes. Då blir det så bekräftat att så här, vi behöver det här.
Ja, vi behöver
och jag är gärna
mycket.
Med och står där på barrikaderna för att vi faktiskt ska börja älska våra kroppar lite mer.
Verkligen. Och jag tror vi förvirrar oss att så här, många kvinnor att bli smalare och smalare. Att man tror att varför är smal bra? Det är jättekonstigt.
Men det är det jag menar, att vi går vilse.
För varför killar gillar ju bröst och rumpa.
Ja, men kolla bara på, om vi nu säger Kim Kardashian. Ja. Och, alltså, de är ju inga pinnar, tvärtom. Nej. Sen är det väldigt välplacerat på dem. Och det kanske inte är helt naturligt. Det vet man inte. Jag ska inte döma dem. Men alltså sådär. Jag tror också det. Sen finns det ju liksom heroin chic. Men jag vet inte, det har aldrig varit min grej. Alltså, jag har aldrig fallit för den grejen. Såhär, pinsmala tjej som sitter med en cig i munnen. Liksom.
Men jag tänker... Tror du att det är någon koppling med hur vi tycker om oss själva som person?
Ja, absolut. Mm. Jag tror så här, mår man inte bra, vilket jag verkligen inte har gjort hela mitt liv. Det är svårt att tro, för att jag alltid utåt har nog varit en ganska glad person.
Mm.
Men jag har ju verkligen mått jättedåligt och gått jättemånga timmar i terapi och allt möjligt. Och jag tror att är man lite ångestbenägen och... har nära till liksom, depression och sådär, så tror jag att alltså för mig har i alla fall alltid funkat så att ångesten behöver haka sig fast i någonting. Men då för mig har det varit på ett annat plan, för det har varit att jag alltid att jag ältar saker som har hänt som jag typ vill ha ogjort och som jag då inser efter ett tag att jag inte kan få ogjort. Men jag tror att mångas ångest hamnar i kroppen. För det är på något sätt, jag har ju också haft tvångstankar. Alltså jag har haft så här på en nivå att jag liksom, det kunde ta 40 minuter för mig att komma hemifrån. Känna på alla plattor, dra i alla lås, känna under alla kranar ifall vattnet droppade. Alltså verkligen jobbigt. Liksom. Och det tror jag att folk hamnar lite i med vikten. Att man vet så här, det här kan jag kontrollera.
Mm.
Jag kan ha koll på att jag bara äter ett äpple om dagen. Liksom.
Yes, jag åt bara det här äpplet. Ja. Nu har jag
liksom i alla fall, nu behöver jag typ inte göra mer på min to-do-lista, för jag har i alla fall inte ätit. Liksom. Det har jag i alla fall skött.
Hur kom du ur det där då?
Tvångstankarna gjorde, det skötte jag faktiskt själv. Jag bara gick hemifrån och tänkte, men låt skiten brinna upp då.
Ja,
men faktiskt, för att jag var så fast, trött på det. Och jag gick så mycket terapi också, men då gick jag ju för min ångest och jag ville inte blanda ihop dem, för att jag mådde så dåligt med min ångest, så jag var tvungen att dela med den. Och jag kände så här, om jag tar tid med att prata med henne om huruvida jag stänger av spisen eller inte, så kanske jag inte kommer få lösa min ångest. Och det var liksom det primära för mig. Men så hade jag faktiskt en kompis som också hade tvångstankar, och vi hade ganska lika symptom på hur vi, alltså det, hur jobbigt det var. Vi hade ett räknesystem. Jag var tvungen att räkna till 5 och på 5:e. Om inte det 5:e gången jag drog i handtaget kändes bra, då var jag tvungen att göra om det. Och till slut så kände jag bara så här, det här kan jag inte hålla på med. Liksom. Det går ju inte. För man börjar, det blir nästan som ett... Alltså det blir, jag har aldrig missbrukat och inte levt nära missbrukare. Men min syn av missbruk är ju att man liksom försöker dölja det. När man börjar dölja det inför folk i sin absoluta närhet, då är det något knas. Liksom.
Det är läskigt.
Ja. Då är det läskigt. Så när jag började komma för sent alltid till möten med även liksom mina bästa kompisar och var så här, nej, men det hände en grej på vägen. Och så vet jag att jag har egentligen stått och dragit i min ytterdörr 350 gånger för att femman kändes aldrig tillräckligt bra för att jag skulle kunna gå.
Mm.
Då kände man ju till slut så här, nej, vet du. Och då började jag så här, men då, för då den här kompisen som hade gått i terapi, hennes sätt att närma sig problemet var ju att så här, gå hemifrån och sätta på ettan på spisen. Eller typ så här, låta vattnet droppa. Eller du vet, så här, inte stänga alla garderobsdörrar. Låta skorna stå slarvigt i hallen. Alltså vad man nu höll på med. Jag gjorde ju alla de där grejerna. Och också framförallt bara slänga igen dörren och gå. Liksom, om man hade en sån dörr som låste sig själv såklart. Eller bara dra igen nyckeln och så gå. Så jag gjorde typ som hon fick göra i sin terapi. Och terapirade mig själv. Terapiade mig själv.
Gratis, jättebra.
Ja, faktiskt. Ja, det andra kostade ju. Så det gick ja, väl på ett ut. Men, det var, för mig var det bara... Och det gick ganska bra faktiskt. Det var ju jättejobbigt länge. Men till slut började man inse så här. Det går ju. Det brann inte upp. Eller det var inte översvämning när jag kom hem. Men det var inte...
Vilken stress att känna så.
Mm, verkligen. Och så snacka om mycket tid man la på att så här, gå hemifrån och bara... Men drog jag ut. Alltså det kunde ju vara att man kan, ibland började att jag skulle på en resa. Då kunde det vara att jag under hela resans tid typ tänkte att nu brinner det nog upp. För att jag glömde nog strykjärnet i. Det gör man ju aldrig. Alltså det är ju väldigt sällan man glömmer strykjärnet i kontakten.
Nej.
Alltså lite så här. Men det kunde jag ju då tänka på en... Ja. En hel semester, typ.
Men den här ångesten du hade, var det kopplat till den här tiden med kroppen då, eller?
Nej, absolut inte. Det var nog mycket mer på ett personligt plan. Mm. Att jag, dels tror jag att jag är ganska ångestbenägen. Alltså jag har den personligheten. Och om det är medfött eller om det är saker från min barndom, det vet jag inte. Mm. Men jag drabbades av jättesvår ångest när jag var 19. Och då var man ju fortfarande så man fick gå på barn, alltså BUP. Men där fick jag där jag hade jätteotur med min psykolog som jag fick träffa där, eller min terapeut. Så att, det var inte så bra. Det hjälpte inte mig så mycket. Alltså jag blev inte värre, men det hjälpte inte mig så mycket. Och jag hade ju, alltså mitt stora problem var ju också att anförtro mig, vilket blir ju knepigt när vi ska gå i terapi. Liksom. Du ska gå dit, du ska betala typ 1000 spänn i timmen eller vad det kostar. Ja. Och sen så vågar man inte säga vad man egentligen känner. För man är rädd att de ska liksom veta saker om en. Men det var knepigt innan jag hittade hur jag skulle förhålla mig till terapi. Men när jag väl vågade liksom öppna upp. Alltså terapi är det bästa. Alltså jag önskar att alla kunde få klippkort. Och i alla fall få testa terapi någon gång i livet. För jag tror att alla har saker som man skulle kunna liksom,
lösa upp.
Mm. Även om man inte går med någon tung konstant ångest liksom, så tror jag att vi alla skulle kunna bli lite bättre versioner av oss själva av att få prata med en människa som egentligen alltså låter konstigt säga, men som egentligen inte bryr sig, alltså förstår, värderar.
Nej.
Och som inte känner din mamma eller din faster eller din moster eller din syster eller vem du nu liksom vill sitta där och prata om. För vi behöver prata om våra relationer och det är inte så lätt att göra det alltid.
Nej,
liksom.
Verkligen. Var det där ditt intresse kanske kom ifrån? För att jag sa ju till dig off the record här att du är lite som en coach på dina...
Det tog jag som en fin komplimang.
Ja, du är verkligen coachande och peppande och djup och alla. Det kanske kommer av den där.
Ja, men det tror jag det kommer sidan av att man, ja, men precis, att man vet vad man kan få av att jobba med sig själv och att vi liksom sitter på fler lager än det direkta, det absoluta, det vi tror att vi sitter på, utan det finns så mycket mer inom oss. Men att våga vara peppande gentemot andra, det kom ju ganska sent för mig, för att det finns ju också en sån här konstig idé om att man som konstnär då, som jag är grunden, att gå ut och vara liksom så här happy och peppy och så här, det går liksom inte riktigt hand i hand. Nej. I Sverige har vi någon syn på skådespelare är svåra, man ska, alltså det är väl först nu som svenska skådisar börjar ha Instagram överhuvudtaget. Ja. Men det är så här, det ska vara hemligt och det ska vara lite svårt. Det ska vara lite knepigt. Man ska inte lära känna. Så det är inte alla som tycker om
svarta
att
ha glasögon.
Ja, men lite så. Så det gifte sig inte riktigt med att jag var så här, ville prata med alla. Och jag har ju också haft perioder när jag stängt ner min Instagram för jag bara känner att nej, men jag kanske inte ska ha Instagram för att man kanske inte ska vara så här liksom folklig om man är skådespelare. Man kanske ska vara lite mer återhållsam. Och sen efter ett halvår kände jag bara, jag blir tokig. Jag måste ha Instagram. Jag måste ha den här dagliga liksom, relationen med folk som följer mig, folk som gillar mig liksom, och som jag gillar. Så att jag tror att det är en kombination av att våga så här, vara den man är, återigen. Men också att jag liksom, har jobbat med mig själv. Och också någonstans, för ju mer man jobbar med sig själv, desto mer inser man att man aldrig kommer bli klar.
Nej,
så är verkligen. Det ju. Men man blir bara, man kan bli liksom lite bättre och lite härligare. Mm. Men att man hela tiden, jag har också blivit väldigt ödmjuk av att jobba med mig själv och inse så här, men gud, de här bristerna har jag, kommer jag alltid ha. Och det är helt okej, liksom.
Men tror du att din kreativitet föds liksom ur den här den mörka sidan av dig?
Alltså när jag är som mörkast är jag inte kreativ.
Nej.
Alltså så här, nej men det är, vissa blir ju det. Ja. Då skrev jag mina romaner liksom, då skrev jag upp det här filmmanuset.
Kommer med ett jättesvart
inre. Men alltså när det blir mörkt för mig, då blir det väldigt mörkt. Mm. Då är det på liksom det ligga och kolla Netflix. Det kan man ju faktiskt inte när man har fått barn. Alltså det funkar ju inte.
Nej.
Så att nu. Och det, vilket också har räddat mig väldigt mycket. Alltså att få barn förändrar ju. Alltså du har inte tid att sätta dig själv i första rummet längre. Vilket jag tror, är man ångestbenägen så är det lite bra. Att inte alltid kunna sätta sig själv i första
verkligen
rummet.
Verkligen bra. Ja. Jag tror att det är det bästa man kan göra för sig själv.
Och vill man inte skaffa barn eller inte kan av någon anledning, och man är liksom ångestbenägen, skaffa en hund.
Ja,
jag hade hund innan jag hade
det
barn.
Det tror jag. Ja.
Det är något liksom att någon behöver en och du liksom. Men du behöver inte umgås med dina egna tankar 24/7, utan så här, bara titta på någon annan som rör sig ett tag, så blir det lite lättare. Liksom.
Verkligen, det är någon annan som behöver dig. Man får steppa åt sidan. Det är så här, för att mycket av ens ångest är ju inte verklighet heller.
Nej.
Så att man går ju omkring i någon så enormt stor overklighet.
Mm, mm.
Och barnen eller hunden tar ju en till verkligheten.
Mm.
Alltså det är så här, oj, du ska ha mat. Jag glömde fylla på vatten. Ah.
Ja, men också alla små glädjeämnen. Så här. Men så här, som djur kan ge, eller barn, eller, alltså så här, eller människor, eller vänner. Det är också så här, sitter du där och det är det mörkaste, gå ut och träffa vänner. Du vill inte, man kanske inte ens orkar gå in i duschen, men skit i att duscha då. Bara gå. Bara sätt dig i gympabyxorna på tunnelbanan och åk. Liksom. Mm. Att så här. Jag tror att möten, oavsett, är så himla viktigt.
Ja, verkligen. Och där är ju, tycker jag, coronan har varit förödande.
Mm.
Jag träffar ju kunder hela tiden. Det är, som har jättejobbigt med att man sitter hemma. Alltså, vissa tycker ju det är jätteskönt, men det är ju de som har familj.
Ja. Precis, jag tror det. Men samtidigt kan jag känna att coronan, om vi bara kommer ur den någon gång, så tror jag att det kommer vara en gåva till oss. För att jag tror att vi har insett
massa saker.
Ja.
Jag hoppas att vi har insett massa saker.
Ja, alltså risken för Sverige, om vi ska generalisera, är ju att vi redan nu är ganska bra på att så här, hålla oss för oss själva. Och så här,
men du hej, vet, man, hej på avstånd.
Ja, och man vet inte vad grannarna heter.
Nej.
Man kan hälsa knappt. Mm. Liksom så här. Men jag vet inte. Jag tycker ändå, efter att jag har ju varit borta från Sverige också så länge, så jag känner att det Sverige jag kom hem till känns ändå lite så här varmare. Då menar jag inte att vi har en fantastisk sommar fortfarande.
Nej.
Utan så här, det är någonting.
Ja, det är något som har hänt.
Jag tycker det ändå.
Ja, det har hänt något större. Vi har ju behövt det. Varför vi har så mycket utmattningar och så hög stress i Sverige. En anledning är ju att vi inte har haft något krig.
Mm.
Vi har ju inte haft något som håller oss samman.
Nej.
Vi har ju bara levt i någon slags låtsasräkmacka på ett sätt.
Precis.
Och då har ju det corona kanske på så sätt för oss samman. Men jag tror att det är viktigt att börja ses. Alltså jag menar inte att jag ska prata om att man ska ses i så här stora grupper. Eller så, men bara träffa någon.
Precis.
Av, liksom. Ja.
Ja, men också så här, och det tycker jag, det lärde jag mig mycket i USA. Att där är de ju i alla fall LA-folket liksom, är ju väldigt bra på att ses. Alltså så här mitt i veckan. Det är klart, ja, man har vädret med sig där lite grann. Man kan alltid ses utomhus och så. Men det kan jag känna att jag saknar här. Att ja, i Sverige är så här, i veckodagarna umgås man inte.
Nej, nej. Då är det aktiviteter.
Då är det aktiviteter, det är någon fotbollsmatch, ja, och det är någon, det ena med det sjunde. Och sen så är det så här, ja men barnen är alltid jättetrötta på kvällarna. Och det kan bli så här, ja det kanske de är, men de behöver väl inte vara så aktiva. Nej. De kan väl bara få hänga med och låt dem somna vid bordet. Alltså där vill jag få in lite det här livet som jag fick leva när jag var liten. Hänga med. Vi ute i Saltis där, vi bodde då, så var det ju, mina föräldrar hade ju mycket vänner som hade barn i våran ålder. Och där var det ju också så här, men man åkte över en tisdagkväll och inte vet jag, papporna, ja, tog en whisky och mammorna snackade och vi fick leka liksom så här till 10 på kvällen fast vi skulle gå i skolan. Alltså jag gillar det. Alltså ja, jag menar inte att man ska ha så jämnt, jag menar inte att man ska leva så här hippie-liv alltid.
Nej, men absolut, det är ju alldeles för styrda.
Det är, ja, det, och det är så här, ja men herregud, om barnen liksom så här kommer lite senare till skolan. Eller jag vet inte. Nej. Jag kan bara känna så här, det är,
vi är väldigt vi har Lutte på vår axel.
Men verkligen, ja, när man ser så här, tittar ut genom fönstret på morgonen, så här, föräldrar som springer med barnen i barnvagn till dagis och barnen sitter med någon macka i handen och det är så, det är så stressat liksom. Ja. Att herregud,
det kommer gå ändå.
Det kommer gå ändå. Ja. Och så här, ja, om de klagar lite, jättebra, på förskolan att man är sen. Liksom, ja, ja, men låt dem klaga då.
Ja, alltså, precis.
Det är de, vad, ska man, ja, vad är det värsta som ska hända?
Nej, verkligen.
Jag har ju sett telefonskräck, har jag ju levt med också i mitt liv. Gud, jag låter som ett riktigt måndagsexemplar. Men, så här, men då har ju min tanke alltid varit när jag ska ringa upp någon. Ja. Vilket jag måste göra jättemycket i mitt jobb. I alla mina jobb så måste jag ju ringa folk. Ja. Och tycka att det är ganska jobbigt.
Tycker också det.
Jag tänker alltid så här, men vad är det värsta som kan hända? Den här personen kan inte döda mig. Det, nej, så det tänker jag alltid. Det låter ju väldigt drastiskt. Ja. Men det är så här, jag behöver tänka så. Ja. För att sen lyfta luren och då är ju varenda samtalen liksom ingenting. Ja, men sen, vad är det värsta som kan hända? Det är att den här personen dödar mig. Vad är det näst värsta som kan hända? Men det är typ att de hånar mig, ja, eller så här, gör narra mig. Mm. Ja, eller då får de att göra det.
Eller hur? Jag tror att vi är rädda för att störa.
Ja, ja, jag är jätterädd för att störa.
Och ta den platsen.
Ja. Och då får man ju bara tänka så här, men om de är så upptagna så svarar, mm, inte då, då.
Men det är väldigt lustigt egentligen att en person som du, som ändå tar mycket plats, mm, jag kan också göra det på mitt sätt.
Ja.
Men så är man rädd för att störa på, den, på det där. Det är som
vad
att
är
man
det?
Är en annan.
Du som är, du, ja, jag som vet, är coach. Har du ingen svar på det här?
Ja, det är väl någon del personlighet då. Eller jag vet inte, ja, som är någon rädsla. Något litet barn inom en som ändå, ja, inte
som förmodligen hela, kanske någon gång har blivit, ja, tillsagd. Såhär, mm. Ja, vad är det? Liksom. Mm. Jag är upptagen. Jaha, mm, okej. Så tar man liksom den skulden på sig själv. Fast man egentligen ska säga så här, men vad fan svarar du för?
Ja. Så kanske vi båda har haft ganska så där karriärslystna fäder som kanske då
inte haft tid,
inte
med
haft
oss.
Tid. Och man är van att du, jag har inte tid med dig här.
Nej, alltså, nej, precis.
Förstår du?
Ja, så och man det har bara, liksom fått bli okej.
Så måste man kämpa typ med att, mm, den typen av auktoritet kan just vara det jobbig, ja, liksom att höra av sig till.
Just alltså, det.
Mm.
Nej, för det är en gåta för mig, mm, att jag tycker att det är, ah, så jobbigt.
Ah.
Det är fortfarande en gåta. Och ändå övar jag på det här.
Ja, men jag mejlar gärna.
Ah. Nej, mejlar och smsa. Alltså det är liksom, ah, mina, mm. Eller skriver på Instagram som du och jag har gjort.
Ja, ah, jättebra. Men du, om du skulle ge tips nu till, ah, vi säger att det är någon som lider en hel del över sin kropp. Vad ska hon börja? Kanske är svårt att kasta det i.
Ja, men jag kan försöka improvisera fram något svar här. Ja, men för det första tänker jag så här. Tänk på bara vad vår kropp gör för oss varje dag.
Mm.
Den bär oss. Den kanske har burit dina barn. Den liksom håller sig förhoppningsvis hyfsat frisk. Att, så här, att kroppen är ju, alltså att kroppen ska vara snygg, vad man nu har för referens till, mm, det. Det är ju liksom verkligen inte det viktigaste.
Det är sekundärt.
Det är, ja, eller så här, på tredje, fjärde plats egentligen. Ja, nej, men jag menar, om kroppen ligger som en liksom säck potatis i en sjukhussäng så spelar det inte så stor roll hur snygg den är.
Nej.
Utan om vi bara primärt tänker vad den är till för och vad den har gjort för oss fram till idag. och vad den gör för oss när vi ligger med våra partners eller när vi liksom leker med våra barn eller med våra syskons barn eller vad vi nu, vilka vi nu leker med. Nej, men alltså vad kroppen gör för oss och vad den faktiskt är till för. Så jag tror så här, lite ren och skär tacksamhet mot kroppen. Det tror jag är en bra början.
Börja skriva kanske hur man tycker om sin kropp.
Kanske till och med skriva så här, men många ska hålla ju på nu med att skriva så här, vad säger man på svenska? Journaling.
Men man säger nog journaling.
Tacksamhetslistor. Att man kanske kan börja med att skriva en sån varje dag. Tre saker min kropp fixade för mig idag. Men gud, jag kunde gå och handla. Tänk vad jobbigt om vi liksom skulle paja så mycket så att vi inte kunde gå och handla mat. Och jag menar, nu finns det ju företag som kör hem mat till en. Men jag menar bara känslan av att inte kunna gå själv och handla mat.
Jag kunde träna alla vill göra. Liksom.
Precis, jag kunde gå min powerwalk mitt i natten. Det var superhärligt de här varma kvällarna som vi har. Eller jag kunde ligga med min partner. Eller jag kunde liksom leka med mina barn. Eller jag kunde springa efter min dotter när hon var på väg ut i gatan med sin cykel. Eller vad det nu kan vara. Att liksom ta bort fokuset från snygg inom citationstecken. För vad är snygg?
För vi är ju ett redskap. Eller kroppen är ju ett redskap.
Ja. Och sen tänker jag också så här. Faktiskt, se över din garderob. Det kanske också är så att du har någon så här fix bild i huvudet hur du ska klä dig. Du kanske var så du klädde dig för 20 år sedan. Men jag hade alltid tajta jeans och linne. Ja, men om du idag känner dig liksom inte bekväm i det, ha något annat på dig.
Ja, precis. Vi är många som trycker ner oss i ett par liknande jeans som vi hade. Ja. Då, men vad fan, nu ska jag ner de här jeansen? Som att det är en måttstock på att se ut som när man var 25, fast man är 45.
Men gud, jag tycker att liksom, herregud, om jag idag ska se så tycker jag ju oftast att en liksom, 45-årig kvinna är mycket härligare att titta på än en 25-årig.
Ja, alltså, så här, med erfarenheten.
Ja, sen kan de vara snygga, klassiskt snygga på något sätt, men alltså så här, människa. Liksom.
Eller hur?
Nej, men så det tror jag också, så här, se över din garderob och så här, är det grejer du inte känner dig fin i? Nej, men då ska de bort.
Det kanske ska vara kläder som matchar den människan man är.
Och inte ha kläder som då, jag menar ofta så är det så att kvinnor som inte tycker om sina kroppar, inte alltid, det vet jag, för att jag vet ibland också att det är folk som skriver, ja men jag försöker gå upp i vikt och det är mitt problem, absolut, och jag har respekt för det, men jag tror att vi pratar typ 85%, 90% är för att man tycker att man är för stor någonstans, eller för lös, eller vad man nu är, squishy som min dotter säger. Och då kanske man ska ha låga jeans och ett liksom tunt vitt linne till. För då kanske man inte känner sig bättre.
Nej.
Och man kanske inte ska tänka så här, men jag ska ha det här nu för det är så här, jag vill kunna klä mig.
Nej
men ändra dig. Vi ändrar ju oss med allting annat. Varför skulle vi inte ändra vår garderob? Det är helt vansinnigt. Att vi håller fast vid någon bild av att ja, men jag är liksom misslyckad om jag inte kan ha den här garderoben.
Jag ska ha de här Filippa K.
Jag ska ha de här ljusgula Filippa K. Liksom stretchinsen som ser ut som stuprör. Som, så här, som mina ben, men även när jag var liksom 17 och betydligt mindre. De satt inte bra på mig då heller.
Man skulle
ha dem, absolut. Och de var så här, för mig var de också alldeles för höga.
Men jag tror att det är våra mammor. Man vet ju inte vad de har fått sitt ifrån.
Nej.
Alltså min mamma höll ju också på så här, det här ska man äta, hon fortfarande väldigt mycket så.
Men det var någon bantningspulver.
Ja, det var olika saker. Soppor, och det var, allting var bara fokuserat kring det. Alltså, och jag tror att det är så det ser ut. Att 40-talisterna var, eller var däromkring.
Det tror jag också. Nej, men så jag skulle säga så här, börja, alltså bara visa lite jäkla tacksamhet mot din kropp faktiskt. Vad är den här för och varför? Nummer två, tänk på vad du sätter på dig då. Alltså klä dig inte obekvämt för dig själv. Nej. Klä dig så att du känner dig fin, alltid. Och sen på tredje plats skulle jag säga, alltså så här, kommunicera det här för de som har barn. Kommunicera det här, alltså tänk hela tiden att du är liksom ledstjärnan i hur dina barn ska tänka på sina kroppar. Och om man tar den uppgiften som jag har gjort till 150%, då blir liksom min kropp också sekundär, väldigt sekundär. För nu handlar det om deras kroppar, deras syn. Jag vill liksom inte fucka upp, som jag tycker jag använder. Det kanske inte är så fint. Men i alla fall, jag vill inte fucka upp deras syn på hur de ser ut.
Nej.
Jag vill aldrig att de ska stå framför spegeln och tycka att liksom, det här är fult på mig, eller varför ser jag inte ut som Elisabeth i min klass.
Nej.
Som har jättelånga ben och som är jättelång. Ja, men det är för att du fick korta.
Du kommer aldrig bli.
Du kommer aldrig bli jättelång. Nej. Alltså så här, det, jag blev aldrig det heller. Nej. Jag blev 1,62.
Liksom. Ja, men precis. Min son är jättekort. Så ja. Han har ju det. Liksom shoot.
Ah, ja, nej men så här, vi ser ut så här och bara så här, försök att embrace. Men som sagt, det är ju lättare sagt än gjort när du redan har hamnat i den där tankebanorna.
Nej, men jag tycker det här är jättebra saker. Ja, jag blir hjälpt själv.
Ser det som en förebild. Alltså, om du inte vill att alla som liksom ska leva på den här jorden efter dig ska gå runt och ha samma kroppsångest och räkna kalorier och skit faktiskt som jag håller på med, då får du bara se till att vara en förebild.
Make it till you make it också.
Ja, men lite jag så. Jag kan säga helt ärligt att varenda gång, det är inte som att jag varenda gång jag har lagt upp såna här bilder där jag inte har varit flattering eller vad man säger. Det har inte varit bekvämt för mig varje gång att göra det. Ibland har det verkligen känts som att jag kastat mig ut för ett stup. Liksom.
Ja,
jag gjorde något samarbete med en klädkedja där vi skulle visa oss i underkläder. Och jag, som jag glatt tackade ja till, för det var så här, trevliga pengar och det är ett bra varumärke som jag tycker om. Och sen när jag skulle ta de där bilderna, hur tänkte jag här? Jag ska visa mig underkläder. Men så tog jag de där bilderna och så bara blev det liksom, så bara känns det, gud, så jäkla befriande.
Så fint.
För så här ser jag ut i underkläder. Ja. Det är bara så det är. Ja. Liksom.
Men så härligt. Och jag tror också att det blir som ett kall för dig, som det blir för mig med den här podden. Då skiter man i det.
Ja.
Då bara,
kallet blir liksom större än känslan för liksom.
Ja, nu får jag känna lite så här. Det är okej.
Ja, det är okej. Jag kan känna mig lite svettig. Jag kan vakna på morgonen och ha lite hjärtklappning och tänka, åh fasiken, var jag la ut igår kväll. Och så tittar man på likesen och så inser man, det var nog bra gjort ändå.
Och du har superfina bilder.
Tack snälla.
Så om de vill följa dig, vad har du för Instagram-konto?
Ja, men då heter jag Claudia G. Concha. Så jag tog inte hela mitt namn som är Galli Concha. Men Claudia G. Concha, där finns jag på Instagram. Och så har jag då en blogg som ligger på Femina.
Just det. Tack så mycket att du kom hit. Ja, det var underbart att få träffa dig igen. Ja. Tack alla ni som lyssnar. Tack för att ni går in och lämnar en recension. Och lämna gärna. Skriv vad ni tycker, lämna 5 stjärnor, då sprids podden och då kan podden, eller ja, all kunskap i den här podden och alla historierna i podden hjälpa fler. Vi hörs nästa vecka. Ha en underbar vecka. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.